Ja, detta med trädgårdar. Det är väl ganska många som är ute i trädgården, tror jag, över påsken. Så där. Tittar man på öppettiderna på återvinningscentralen så är det ju som att det inte är helg. Man kan ju tycka vad man vill om det, men det är verkligen så. Det är väl så att man ska ut och påta i trädgården, men man kan ha olika tankar kring det här med trädgård. Jag tittade lite grann på olika trädgårdar. Här har vi slottsträdgårdarna i Versailles. Dit ska man väl åka. Är någon som har varit där? Ja, några. Då vet ni mer än jag. 50 fontäner. 1,5 kilometer drygt kanal. Kantklippta buskar och allt vad det är. Liksom. Ludvig den 14, tror jag, kungen som gjorde detta för att han själv skulle få vara i centrum. Och så sjunger vi om någon annan som ska vara centrum. Det har ju funnits en del sådana kungar, men vilken trädgård. Mer som ett stort landskap kanske. Vi har ju de här i närheten, Norrvikens trädgårdar. Det är kanske fler som har varit. Fantastiskt. På sluttningen vid Båsta. Man kan åka dit, snart börjar det blomma och sen är det fantastiskt. Så där kan man ju njuta. Jag har många minnen från den här trädgården där vi bodde i Ludvika. I Brunnsvik utanför Ludvika så var det utsikt över sjön några hundra meter nedanför huset. Fruktträdgård och krolllilja fanns det i trädgården. Den försökte vi plocka med oss, men det var inte helt enkelt att få den att växa här nere. Men det finns många goda minnen. Säkert har du minnen från någon trädgård hemma eller hos mormor och morfar eller vad det nu kan vara. Liksom där. Den där oasen. Fika tillsammans, grilla tillsammans, spela kubb eller krocket och påta i trädgården och rensa ogräs. Och här behövde man ogräsklippare i typ 2 timmar för att ta sig runt, så det var ju mycket tid att tänka på. Ibland så tar det stopp. Den känner någon igen här, ja, precis. Ja, men ibland är det ju så. Att man bara känner att jag hinner inte, jag orkar inte, det går inte. Det funkar inte för mig. Ibland tar det fullständigt över. Och det blir bara en enda stor vildvuxen, jag vet inte vad. Någon skulle kanske föredra den här varianten. Frågan är, hur långt kan man gå och fortfarande kalla det för trädgård? Men någonting, någon tycker det här är ju fasan och någon annan känner bara, yes, äntligen kan jag också få kalla mig för trädgårdsmästare. Fantastiskt. Jag följer en kille på Instagram, Bror Wilhelm. Det är nog något av det bästa som finns på Instagram, skulle jag vilja påstå. Han är helt fantastisk. Jag ska visa ett litet klipp här på honom.
Hallå där. Hej. Konstig fråga. Jag undrar om du skulle vara intresserad av att jag fixar till lite här på din framsida. Helt gratis.
Det är absolut.
Vad kul. Då sätter jag igång.
Ja, ni, här kan man säga att ogräset hade tagit över. Men efter en dags arbete, trimning och en kamp med en elak nyponbuske så blev det rätt bra. Som ni ser på före- och efterbilderna i slutet av det här klippet.
Tog fram de här plattorna här och glesade ut lite så att soptunnorna kom fram. Hur länge har du bott där?
Sen 85.
Tycker det är väldigt fint.
Lite under årens lopp har man gjort. Sen har du chanserat lite, eller riktigt ordentligt med trädgården då. För grund av lite lättja och ryggproblem.
Lättja och ryggproblem kan drabba den bästa.
Ja.
Vi är bara glada, för då fick vi en chans att fixa det.
Ja, ja.
Tusen tack för att vi fick göra det här.
Ja, tack.
Du får ta hand om dig.
Ja,
kör försiktigt.
Alltså, Bror Wilhelm, vilken hjälte som bara åker runt till människor och gör det här gratis. Konstig fråga. Så börjar han alltid. Skulle jag kunna få göra någonting med din trädgård alldeles gratis? Wow, tänker jag. Vi har olika gåvor och olika förmågor, men tänk att kunna få finnas där för någon annan på det sättet. Trädgårdar då. Alltså, tänk att allting, om man följer Bibelns historia, så startar ju allt i en trädgård. Vi kallar det för lustgården, Edens lustgård. En trädgård. Där Gud skapar människan som kronan på verket. Och så placerar han man och kvinna där. En behaglig plats. Där träd var planterade, ljuvliga att se på, goda att äta, står det. Man och kvinna levde där i en ömsesidig och god relation. Och så står det att Gud vandrade omkring i trädgården. På något vis så kan vi föreställa oss fullständig harmoni. Gud och människa, allt är gott. Full frihet och massor och gott att äta av. Och så läser man bara en liten stund och så märker man att människan missbrukar sin frihet. Tar saken i egna händer, vänder Gud ryggen och går bort. Bort ifrån sunda relationer, bort ifrån harmoni i skapelsen, bort ifrån fred och frihet, bort ifrån Gud. Och säger, ske min vilja, inte din, utan min. Tycks människorna säga. Ett mönster som liksom upprepar sig sedan genom historien. Vi väljer bort dig Gud, ske min vilja, inte din. Och ändå är det ju det som Bibeln beskriver, att vi är skapade för Gud. Ämnade för honom i en ömsesidig relation. Vi längtar efter verkligt liv. Meningsfullt liv. Men det är som att vi inte alltid hittar det. Inte som det var tänkt, inte som det är på riktigt. Det är som att något saknas. Kanske man ibland till och med kan känna att det är någon som saknas. Och så rör vi oss framåt i Bibeln genom en massa olika historier, olika sammanhang, olika platser. Och så kommer vi till en annan trädgård. Getsemane. Och där är mörker. Och där är natt. Och där är Jesus som våndas. Det är bara konturerna som kan skönjas. Det är en plats där Jesus ganska ofta befann sig, en olivlund. Men den här gången, han är ju inte ensam. Lärjungarna är ju där också, men det är som att de inte fattar överhuvudtaget. Jag vet inte vad de har fått i sig, men de somnar hela tiden. Kan inte hålla sig vakna. Han säger, be tillsammans med mig. Ja, de somnar. Och han våndas. Jesus har sån ångest så att han svettas blod. En fruktansvärd kamp som utspelar sig i Jesu inre. Och så säger Jesus, ske inte min vilja, utan din. Inte som jag vill, utan som du vill. I Edens trädgård så sa människan, min vilja, inte din. Här säger Jesus, din vilja, inte min. Där den första människan vände sig bort ifrån Gud, där vände sig Jesus till Gud. För vår skull. Ske din vilja. Och så idag så befinner vi oss i en annan trädgård. Trädgården där graven låg. Påskdagens morgon. Maria står utanför graven och gråter. Och man kan tänka sig att det är en blandning av sorg och förvirring och hopplöshet. Hon möts av en svårhanterlig situation. Alltså det står i texten att de är på väg dit, kvinnorna, det var några stycken från början, för att smörja Jesu kropp, för att liksom avsluta begravningsritualen. Och så har ju de här romarna placerat ut vakter, och man kan tänka det är många tankar som rör sig i huvudet, och så kommer de dit, så är det inga vakter. De är borta. De som eventuellt kanske skulle kunna hjälpa till med att flytta på stenen, de är inte där. Och stenen är inte där heller. Vad är det här? Alltså, först går han och dör, han som var hoppet om räddningen. Nu är han dessutom borta. Inte nog med att han inte lever, någon har dessutom förflyttat kroppen. Kan det inte bara vara slut på all den här bedrövelsen? Och där sitter hon. Och de andra kvinnorna är, det vet vi inte, men Maria är kvar ensam vid graven. Och så ser hon Jesus. Hon ser Jesus. Men hon fattar inte vem han är. Hon känner inte igen honom. Hon tror att det är trädgårdsmästaren. Vilket givetvis skulle vara det mest troliga. Om jag går till en begravningsplats eller till en kyrkogård, så tänker jag ju inte att det är nog någon av dem som ligger här. Utan det kanske är mer tänkbart att det är någon vaktmästare som är här. Och hon kan inte ta in verkligheten. Hon har fått all information framför ögonen. Graven är tom. Där är han. Men det går inte ihop. Hon fattar inte. Det är då som han säger, hennes namn. Maria. Maria. Och så förändras allt. Som i ett ögonblick förändras allt. Från sorg till en känsla av begynnande glädje. Från förvirring till, men vänta, vad är detta? Från modlöshet till hopp och tro, vad är det som händer? Alltså det var inte den tomma graven i sig. Det var inte trädgården, den här vackra platsen. Det var inte änglarna. Det var inte vetskapen om vad Jesus hade sagt tidigare. För han hade ju sagt det, att jag kommer dö och så kommer jag att uppstå. Hon hade all information. Men det var inte det. Det var inte det som gjorde det. Inte en trovärdig teori eller en fin idé. Utan det som förvandlar Maria. Det är mötet med den levande uppståndne Jesus. Det är det som förvandlar henne. När han säger hennes namn, då vet hon. Maria. Då bara vet hon. Hon fylls av någon form, tänker jag, av inre visshet. Som ingen kan ta ifrån henne. Utan hon bara vet. Det är han. Och han känner mig. Jag har mött honom. Tre olika trädgårdar. Tre olika platser. Jag tänker mig att vi kan befinna oss i de här olika platserna i våra liv. Kanske vid olika tillfällen. Kanske är det så att allting upplevs som helt självklart, helt uppenbart. Du är i det sammanhang där du ska vara, ungefär som i Edens lustgård. Eller så är det så att du hade det, men det gick förlorat. Ja, men tänk vad fint det ändå var, och nu är det så här. Hur kunde det bli på det här sättet? Kanske är livet som en Getsemane-trädgård där det bara är mörker och det tar inte slut. Och jag fattar inte. Vad är det som är på gång? Eller kanske är du. Och tänk om det här, den här påskdagen skulle kunna få vara ett sådant tillfälle. Då vi får möta honom. Vi har sagt det när vi förbereder den här gudstjänsten, och jag tänker på det ofta i sådana här sammanhang, att vi kan ju organisera och strukturera och vi kan vara kreativa och det är jättekul. Men det är bara mötet med Jesus som förvandlar. Det är bara när han kommer som det händer något på riktigt på djup. Och det kan inte vi fixa till. Utan det behöver vi överlåta till Gud att göra. Och så får vi gensvara när han säger ditt namn. Våra liv kan, tänker jag, beskrivas eller liknas som en trädgård. Bibeln beskriver människans liv som en plats för växt. Och frågan är inte om det växer, utan frågan är vad som växer. Vad är det som växer? Är det tro eller tvivel? Är det hopp eller rädsla? Är det kärlek eller likgiltighet? Vad är det som växer? Och vad är det jag på något vis kanske odlar i mitt liv? Och så tänker jag att det är här som Jesus vill möta oss. Precis som med Maria, i sorgen, i frågorna, i osäkerheten. Lite grann där livet krackelerar. Det är som att det är lättare för Gud eller för oss. Att möta honom där. När sprickorna liksom uppenbarar sig. Och kanske känns Gud långt borta. Men påskdagens budskap är det här. Jesus är inte borta. Han är levande. Och han känner oss vid namn. Och då handlar det inte om att förstå. Även om det finns en massa, tänker jag, att ta fasta på. Utan att trots att vi kanske har allt framför ögonen så kan det vara svårt att se och förstå och ta det till sig. Men det är när vi möter honom som den där påskmorgonen. När han får tala in i våra liv. Och då handlar det om att öppna trons dörr och ta emot. Att våga be en enkel bön. Jesus, jag behöver dig i mitt liv. Förlåt att jag har försökt på egen hand. Jag vill tro. Hjälp mig. Kom in i mitt liv. Vi behöver alla be den bönen. Någon kanske för första gången. Många av oss igen. Igen får bekänna oss till Jesus. Jag fixar inte det här själv. Jag behöver dig i mitt liv. Förlåt. Kom. Hjälp. Och även om Maria misstog sig när hon trodde att Jesus var trädgårdsmästare, så kanske det är just det han vill vara i våra liv. Mästaren. Som fixar till trädgården. Här behöver rensas, ansas och fixas och planteras. Så att Guds goda liv får växa. Att det får blomma och växa fritt. Och bära frukt. Vi ber tillsammans. Herre, nu ber jag att du ska komma och göra det du vill. Vi behöver dig, Herre. Om inte du kommer så är det helt meningslöst det som vi håller på med i kyrkan. Om inte den här påskdagen handlar om att du lever, att det är på riktigt, då kan vi lika väl gå hem och stänga. Men Jesus, vi tror det. Att det är på riktigt. Att du är levande, att du fortfarande är levande. Att du genom din ande kan komma och möta oss. Och hjälp oss att våga tro det. Att våga tro dig om det, att du vill komma och möta inte bara alla andra utan också mig. Tack för att du ser oss var och en och vet precis vad vi behöver just nu. Så kom och möt oss där. I Jesu namn. Amen.